Vi har åkt bil i 4,5 timmar och landat in i det som Carl Gerhard redan på 30-talet kallades för Skandinaviens Marseille. Gamla Ekelundsgatan är inpyrd av erotik och på Östra Hamn om natten är det lika bra trafik. Dead letters spell out dead words. Det är avsnitt 249 av Oddpod på turné och idag är vi på plats i, ja, Göteborg såklart. Jag heter Billy Rimgard och med mig har jag som alltid Tobias Nordström. Hej!
Hallå!
Och med här idag, vi sitter i ett kök och tittar ut över... Jag inser att jag inte har en aning om vad vi tittar ut över.
Vi passerade Västra Lång på vägen hit.
Ja.
Det var ända
Östra Lång.
Östra Lång.
Andra Lång.
Andra Lång. Fan. Inte ens det.
Jag var ju på Andra Lång för inte allt för länge sedan jag var här och hälsade på kompisar. En riktigt blöt natt på ett ställe där man fick... öl i jättestora rör. Och så var det små tappar längst ner som man kunde fylla på sina
glas.
Ja.
Grejen
är att jag känner ju... Det är ju på sådana ställen jag känner mig hemma på något sätt i själ.
Där man får öl i långa rör som man har med små tappar på.
Ja, men jämfört med så här en 33 centiliters IPA för 109 kronor på Rish så tar jag ett öl i rör 100 gånger av 100.
Mm.
Ja. Men varför är vi här?
Vi är här därför att vi är hemma hos vår Patreon, Erik Palm. Vi har ju gjort en liten grej av att de som har varit extra generösa mot oss på Patreon så erbjuder vi oss att komma hem och spela in ett avsnitt hemma hos dem. Och idag är vi hemma hos dig, Erik. Jag tänkte fråga, hur känns det? Men det känns så jäkla tråkigt. Kan du hjälpa oss med det här med var är vi någonstans?
Ja, vi är alltså i Linné i Göteborg.
Okej, okay. Det är närheten av Järntorget, eller hur?
Järntorget ligger ungefär 400 meter.
Men titta, yes! Jag kan Göteborg. Vad heter det? Du har ju då gett oss jättemycket pengar, det är vi super, super tacksamma för. Du har även fått välja ett ämne vi ska prata om idag. Jag tänkte att du ska få presentera det närmare när vi kommer dit, men som en, liksom så här, en tease till vad det kommer bli. Kan du bara säga liksom, rubriken, så att säga?
Ja, jag ville att jag skulle prata om millenniebuggen.
Är det någonting du har personliga erfarenheter av?
Ja, jag levde under den tiden.
Ja, gott så. Ni fastnade direkt, du och Billy fastnade direkt i någon form av syntsnack. Så jag kände mig otroligt utanför det första som hände när vi kom in. Är liksom synt och musik ett intresse?
Ja, det har blivit det på senare tid. Faktiskt. Från början som sagt, jag spelade mycket gitarr och sådär. Men nu på senare tid har det blivit mer synt faktiskt. Så det, ja.
Men det var väldigt härligt för att det här det är ju en väldigt awkward situation.
Och där står en mog. Man
kommer in, man känner sig inte helt så här, vad ska jag säga, vad ska jag göra? För att det är liksom, vi är ju utanför comfort zone ganska långt. Så här, när man,
Göteborg menar du?
Ja, men när man är någon annanstans än hemma i tryggheten och spelar in. Så därför var det så skönt att komma in och se en mog stå där. Då förstår man att det här blir bra.
Ja. En bit av hemma fanns den här.
Jag kom på det. Vi pratade om... Jag kommer ihåg direkt när vi bokade att vi skulle ses idag. Så kom jag på vid något tillfälle i podden. För jag vet inte. Det är inte allt för länge sedan. Så skulle jag vara lite vass. Så här, jag ska bara trolla. Så att i samma... Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Men när vi... Göteborg är på tapeten. Jo, det var om Göteborgs filmfestival. Att de hade bytt namn till Gothenburg Filmfestival. Mm. Har jag för mig. Och då skulle jag liksom trolla lite. Och sa att det bara är små städer som har får andra namn. På andra språk. Vilket liksom var en trollning. Eftersom i själva verket så är det väl... Man skulle kunna argumentera för att det är tvärtom. Att det är ganska coolt att få ett eget namn på ett annat språk.
Ja.
Men jag slängde bara ur med den. Och som ett mail i inboxen så dök det upp någon som hojtade att Stockholm minsann heter Estocolmo på spanska.
Just det, nu, det här minns jag nu. Ja, vi gick bara på någon form av engelsk kvalificering.
Ja, jag vet. Alltså, det fanns ju ingen baktanke. Jag slängde bara ur med något. Men även om man slänger ur sig saker har vi lärt oss att det finns ofta någon som är... Som blir kränkt.
Ja. Ja. Men tack så jättemycket för att vi får vara här och spela in. Vi kommer prata om lite allt möjligt. Men vi kommer alltså senare till då millenniebuggen. Vi börjar prata lite Göteborg.
Mm.
Jag har ju ett komplicerat förhållande till den här staden.
Tobias, vi kan inte börja där.
Jag ska inte vara... Du anklagade mig i förra avsnittet för att vara lite drastisk ibland. Jag kommer inte vara drastisk nu. Men det var ju liksom så här... Det är någonting med Göteborg som, vad heter det... det finns ju någon slags chillinggänget sanning om att så här, Göteborg är tråkigt, det är ohippt. Jag tror att det var i TV-programmet Dokument Humor så gjorde Henrik Schyffert någon slags grej av att alla clowner kommer från Göteborg. Och så kom det upp en bild på typ Lasse Kroner, Lasse Branneby och Henrik Berggren. Som liksom tre pajasar. Så här. Vilket ju var välfunnet på något sätt. Men det finns ju någon form av så här etablerad Stockholmssanning om att så här, Göteborg är lite, vad ska man kalla det, töntigt. Men det finns en aspekt av Göteborg som jag alltid känner väldigt mycket när jag kommer hit. Och det är liksom så här hamn-dimensionen av Göteborg. Alltså det finns ju hamn i Stockholm också. Men det här känns mycket...
Va? Fanns.
Ja, men alltså så här, Värtahamnen går ju fortfarande kryssningsfartyg och sånt där skit. Alltså, ja,
det är knappt.
Ja, det är inte hamn som det här känns hamn på något sätt. Alltså faktumet att Göteborg känns som Sveriges enda hamnstad. Jag vet att det inte är Sveriges enda hamnstad, men det känns som Sveriges enda hamnstad. Det bidrar till någon form av attraktion ändå, skulle jag säga. Det finns liksom ett litet Baltimore, en liten nyans av Baltimore i Göteborg som Göteborg ibland är ganska dåliga på att ta fasta på. Det är lätt att det blir liksom Liseberg och annat som tar bort det ruffiga och härliga som finns med hamnen på något vis. Håller du med mig här?
Ja och nej. Alltså, ja, jo, men det gör jag väl. Alltså, grejen är så här att om man hade frågat mig för 20 år sedan så hade jag kanske sagt något annorlunda. Men
något Stockholmsbydigt?
Ja, precis. Men jag har ju varit rätt mycket i Göteborg de senaste åren. Och det jag tycker väldigt mycket om... jag är ju liksom uppvuxen i södra Stockholmsförorterna. Och gillar ju det här som är, vad ska man säga, inte så påklistrat. Som är liksom äkta. Mm. Eller, alltså där inte är så jävla höga ambitioner eller pretensioner. Utan det bara är liksom... Mm. Det har ju mer och mer försvunnit, de här mysiga pubbarna och liksom sånt där har ju mer och mer försvunnit i takt med att mellanchefer från olika delar av Sverige har flyttat in till Stockholm och stängt ner all uteliv och byggt liksom stora inglasade kungsbalkonger typ. Vilket gör att mycket av det Stockholm som jag gillade finns ju inte kvar alls, men när jag går ut här så kan jag ändå känna den. Jag får öl i rör.
Jag gillar ändå att det finns en inbyggd diss här. Att
ja, men jag,
att
så här, jag hör
Göteborg
den.
Är som Stockholm var nej. Förr i tiden.
Ja, fast alltså, jag tycker inte att... Nej, det skulle antyda att det var att transformeringen är till det bättre. Ja. Att det var bra att det gick framåt. Men det är det ju inte. Alltså, det finns inga konsertställen kvar för att någon bostadsrättsförening blev störd. Du kan liksom inte bara droppa in på något så här lugnt, ödmjukt ställe och få en öl för att överallt så är det någon ny bartender, vad heter de här som, jag vet inte ens vad de heter, de som blandar drinkar.
Mixologer.
Någon ny mixolog har tagit över någon pub och ska göra drink. Man bara, men så här,
det gillar du inte?
Inte för 250 spänn glaset.
Nej.
Nej, men alltså, jag har ju svårare och svårare att vistas i Stockholms innerstad därför att det är inte jag liksom.
Nej, men är inte det också på sin plats? Alltså jag tänker att du är ju liksom inte i en ålder där du liksom frekventerar de nya ställena i Stockholm heller, tänker jag.
2000 till 2004.
Då jävlar. Då är det bra. Ja. Nej, men vad heter det? Men det jag skulle säga om Göteborg ändå att Göteborg har gjort ett gigantiskt misstag i att låta myten om Göteborg bli liksom det här sorglösa, glada Albert och Herbert lynnet.
Säg det till Niklas Franke.
Ja, men det är ju Niklas Franke. Alltså det är ju, vad hette de?
Franke.
Hette de Franke? Ja. Alltså optimismens hån. Och, ja. Ja, det är Göteborg man vill ha. Mm. Och liksom så här, alltså Henrik Berggren är ju någon slags mellanland mellan Franke Göteborg och vad heter det? Pajas Göteborg får man ändå säga. Och det jag menar på något sätt är att så här, det finns en attraktion i Göteborg som man skulle kunna bygga populärkulturellt så himla bra, men som ofta slarvas bort, tycker jag. Alltså Håkan Hellström har gjort den här staden ont genom olika sambatrummor och annat.
Men Franke, Optimismens hån, jag slänger ut det. Ett av fem bästa svenska album som har gjorts. Jag bara slänger ut den där så får den hänga i.
Okay.
Ja. Vi kan diskutera det sen.
Ja. Vad heter det? Vi pratade om en grej i bilen eller jag nämnde en grej i bilen på vägen hit som vi även under bilfärden fick vatten på min kvarn kan man säga. Och det är faktumet att jag har nyligen gått över från att de senaste åren kört Apple Music till att börja använda Spotify som musiktjänst. Och vad heter det? Det har liksom varit en svår tid kan man säga. För att jag har då liksom ett jättegammalt Spotify-konto som har funnits sedan urminnes tider. Men som jag liksom inte har använt. Jag har mest haft det för att ifall någon skickar en Spotify-länk typ. Men den gratistjänsten av Spotify har liksom aldrig varit tillräckligt bra för att använda. Så att den har liksom, det har liksom legat vilande det här kontot. Men det har jag då återuppväckt. Och har då drabbats av en oro jag inte har känt förut. Mm. Vi har pratat i Obbol förut om, vad ska man kalla det? Algoritmen som arbetar när man använder sidor som YouTube eller Facebook. Alltså vad man blir rekommenderad och sånt. Att man sitter i en rävsax över att det kommer grejer som man kanske inte vill ha. Och så får man försöka liksom gå in på de grejer man vill ha för att framkalla, styra algoritmen i rätt riktning. Och då har jag känt liksom med Spotify nu att jag har fått en andra chans. jag har fått möjligheten att liksom forma algoritmen to my liking. Så det jag liksom gjorde de första veckorna när jag hade skaffat Spotify var att så här, bara lyssna på den typen av musik som jag vill att Spotify rekommenderar till mig. Helt enkelt liksom styra algoritmen att tro att den här är jag lyssnar bara på sånt här, så rekommendera bara sånt här till mig. Så nej, jag är ju inte, alltså jag lyssnar ju på allt möjligt. Men jag blir inte rekommenderad allt möjligt. Jag vill bli rekommenderad det jag vill hålla koll på. Liksom så här, om Nils Frahm släpper ett nytt album, då vill jag veta det. När Max Richters Ad Astra soundtrack kommer, då vill jag att det kommer upp som en rekommendation direkt. Så att jag liksom vet när de grejerna finns.
Men du vill också lyssna på Lynyrd Skynyrd?
Jag vill också lyssna, klämma Freebird emellanåt. Eller lyssna på någon ballad eller någon gammal liksom, poplåt från 90-talet. Men jag vill liksom inte bli rekommenderad gammal 90-talspop. Jag vill inte bli rekommenderad Lynyrd Skynyrd. För det är liksom så här, jag vet att den grejen finns. När jag vill gå dit så går jag dit på eget bevåg. Så det här har helt enkelt skapat en algoritmoro hos mig. Och på vägen ner hit då så lyssnade vi på en del trance. Från mitt Spotify-konto. Och när den här liksom lilla listan vi smidde ihop tillsammans var slut, då kommer någon någon otroligt dålig remix av en Ace of Base-låt helt plötsligt.
Total ridå.
Och då kände jag liksom direkt så här, hur jag fick algoritmpanik. Att är det här som kommer vara framtiden för mig nu?
När algoritmoron går över i algoritmpanik.
Ja, alltså jag tror algoritmoro, det ger det här ett år. Sen när Malou efter 10 så pratar de om den nya algoritmoron. Och så sitter någon människa som har blivit liksom sjukskriven för att den har liksom haft panik över att hålla sig väl med algoritmerna. Alltså, jag tänker så här, en algoritm ska ju liksom funka, i längden ska den funka hur som helst. Alltså, tanken är väl att över tid så ska den formas till att reflektera det man vill ha på något vis. Mm. Men jag märker ju till exempel på min YouTube-konsumtion att så är det ju inte. Alltså, det kommer ju saker, alltså det känns som att många algoritmer är mer, rekommenderar mer av samma, när man kanske egentligen vill ha samma tema eller samma ämne men någonting lite annat. Mm. Om jag följer till exempel någon YouTuber som gör Path of Exile innehåll och så tittar jag på de klippen, då vill jag ju inte ha rekommendationer på vad den YouTubern la upp för 3 år sedan på samma kanal. Jag vill ju ha tips om andra Path of Exile-youtubers som gör liknande innehåll som liksom då kan leda vidare till andra saker, så att säga. Och det är det här som liksom blir problemet på något vis. Att...
Jag tänker att det där... Alltså jag upplever lite samma... Eftersom barnen lyssnar mycket på kontemporär pop, som i sina stunder kan vara fruktansvärda.
Ja, du har ju dragit en lans för Samir och Viktor.
Ja, fast alltså, nu har det brunnit. Alltså, en 9-årig trap-rappare som har en låt som heter Rullar i limousin. Mm. Som heter typ Grannen...
Här finns inte fler bottnar som hos Samir och Viktor.
Grannen Mons heter han. Så det börjar ett stenhårt trap-beat och så säger 9-åringen Grannen Mons. Det tvingas jag lyssna på.
Uh-huh.
Ja. Från mitt Spotify-konto. Och det gör ju att Spotify är väldigt mycket lättare att hitta rekommendationer baserat på det.
Ja.
För det finns mer i den liksom brunnen att ösa ur.
Än Nils Frahm-brunnen.
Ja, precis.
Nils Frahm-brunnen sinar ofta, tyvärr.
Och det gör ju att mina de här release-radar och sånt där är ju bara totalt haveri, ja, liksom. Men jag har en stark känsla kring...
Det är någon spännande mix i så här veckans lista när du går in och kollar på den. Och det är grannen Mons tillsammans med liksom...
Loskill.
Hildur Gudnadotters, någon ny komposition liksom.
Ja. Men jag har ju funderat väldigt mycket på det här även i mitt jobb. Just kring såna här ML, alltså inlärning. Alltså vad som är bra, roliga punkter att ta. Och jag tänker så här... Jag landar ofta i att så här personen, alltså den som använder någonting, är en extremt dålig referenspunkt. Därför att i det här fallet då, om du blir rekommenderad mer av samma YouTuber, fast inte Path of Exile, då utgår ju den från din relation till den personen som gör videon. Mm. Att den trumfar innehållets kopplingar. Däremot så tycker jag att om man då tittar på innehållets kopplingar, alltså en Path of Exile-video måste ha... Det måste finnas så mycket relaterat innehåll som den skulle kunna rekommendera på temat Path of Exile efteråt. Så jag är nog snarare för sig att man borde ha, istället för att de här rekommendationerna skulle vara personaliserade, så tänker jag att de ska vara kontextualiserade.
Ja.
Att man borde kunna flippa den switchen. Att så här, ska YouTubes startsida vara för mig, eller ska det vara innehåll för det jag brukar... titta på,
ja, så att säga. Ja, men det, alltså, jag tänker att det borde vara alltid det senare fallet. För att så här, alltså, de grejerna man redan tittar på, de tittar man ju redan på, så att säga. Jag vet ju redan att liksom Caesarion har lagt upp klipp för 3 år sedan. Om jag vill titta på dem så vet jag var de finns. Jag behöver inte få dem rekommenderade till mig. Utan vi behöver ju annat liknande content. Och det värsta som finns, det är ju när man blir föreslagen annat content och så klickar man på en video då och sen tycker man, och så märker man att den här var inget bra, men för att man har klickat på den videon så blir man rekommenderad ännu mer av samma person som man inte ens gillade. Det borde finnas också liksom ett tydligt sätt att göra det här blev ingen bra rekommendation, alltså någon form av feedback in i algoritmen.
Men här skulle jag vilja fråga Erik en grej. Du pysslar ju med musik. Effektpedaler, har du sådana till?
Ja.
Here we go again.
Följer du effektpedals YouTubes? Alltså, det finns ju ganska många kanaler där man håller på att testa nya pedaler och sånt. Har du kollat på sådana?
Ja, till Leda.
Ja. Bra, fan. Vi har många kontaktpunkter här, känner jag. Nej, men för jag har ju den här grejen. Får du bra rekommendationer när det släpps en ny pedal exempelvis?
Ja, jag får ju de rekommendationerna jag vill ha eftersom jag följer de personerna som jag gillar från början. Så det är aldrig så att man väljer de man vill, eller som man tycker är ärliga och ger bra kritik och även liksom bu och bä. Liksom sådär. Så att det är liksom absolut, det kan fylla sin funktion väldigt mycket. Mm. Och det är ju väldigt avgörande ibland också. För det kan ju röra sig om många tusenlappar man ska lägga ut på någonting. Liksom. Så då är det ju bra om man får någonting som är vettigt. Mm. Liksom. Det är...
Nej, men för jag har märkt den grejen att så här... eftersom jag mest pysslar med syntar och inte gitarr, så brukar jag oftast googla pedalnamn plus synt. För att så här, se om det är någon som har testat den pedalen tillsammans med en synt. För det kan vara väldigt olika ljud på dem. Och jag har ju märkt att YouTube har ju lärt sig att det är min liksom preferred kontext. Så att om det släpps en ny pedal som är väldigt omtalad och sen så söker jag på den, då är ju liksom mina toppträffar, det är ju där de har testat den pedalen med synt snarare än med gitarr.
Mm.
Trots att det oftast är pedaler
som... Det här låter ju inte som algoritmoro du har. Du känner ju en förtroende för algoritmen.
Ja, jag har enormt förtroende för just min musik. Alltså mitt musikgear YouTube. Så funkar algoritmen skitbra.
Mm.
Men på många andra ställen så funkar den inte alls. Och det där är ju liksom, det blir ju spännande på något sätt där att se vad är det som får den att funka bra.
Mm.
Att det blir så kontextuellt, klockrent, jämfört med liksom ett Spotify som säger så här: ja, eftersom du lyssnar på Daft Punk, vill du pröva att lyssna på Blur? Mamma, nej. Så här, det är lugnt.
Ja.
Det är coolt.
Jo, jag förstår vad du menar.
Men upptäck något nytt. Här är Marvin Gaye.
Ja, men alltså jag är ändå så här, jag vill ändå understryka att jag tror verkligen att det här kommer bli ett fenomen. Alltså folk som tänker... Alltså bara vi kommer prata mer om hur vi påverkas av att tänka på algoritmen. Alltså bara faktumet att man vet... alltså bara faktumet att man vet att man inte klickar på till exempel en låt eller ett klipp därför att man reflekterar över att så här, det här kan påverka... vad jag kommer bli rekommenderad och hur min tjänst kommer fungera i framtiden. Det är ju någon form av beteende som vi inte har haft förut i historien. Liksom.
Där gillar jag YouTube, att man kan gå in och kolla på sin historik och ta bort det som ska påverka. Alltså så här, så att om man har suttit med kidsen och kollat YouTube så kan jag liksom gå in efteråt och bara ta bort de 20 klicken ur min historik. Och då blir ingen rekommendationer baserade på dem.
Kommer du ihåg... det hette först Audio Scrobbler och sen hette det Last FM.
Ja...
som ju då var, alltså det är en så konstig grej, men det var ju då alltså att man självmant gick med på, eller liksom inte bara självmant gick med på, man ansträngde sig för att logga all musik man lyssnade på.
Massa skript man la in i Winamp.
Och så. Exakt, och så matade du det här skriptet sidan med vilka låtar som spelades och så kom det upp som liksom statistik och så hade man som en profil på det här, deras community. Och så kunde man gå in och kolla på vad ens kompisar lyssnade på och se vad man själv hade lyssnat på och så vidare. Jag vet att kompisar som så här, stängde av det där skriptet när de lyssnade på viss musik.
Mm.
För att de liksom då ville positionera sig och liksom... Ja, de ville liksom inte att det skulle i deras perfekta postrocklista så skulle det inte synas att det hade lyssnats på Drängarna. Eller ja, whatever. Och jag tänker att sådär, det är liksom ett liknande beteende som inte har med algoritmen att göra. Men det är liksom ändå att man vill såhär, finns det ett mänskligt värde i att man vill, såhär, man vill signalera någonting till sina medmänniskor genom att visa upp den här är jag. Och då känner man inte att Drängarna är representativt för vem man är på något vis. Nej. Eller man vill inte att det ska vara representativt i alla fall. Ja. Algoritmoro, ordboken nästa år.
7 mars 2013 loggade jag min sista låt på Last FM. Festen är här, men fattar du?
Jag vet inte om mitt konto finns kvar. Det är ju ett otroligt patetiskt smeknamn jag har i så fall.
Jag vet vilket det är.
Måste jag säga det? Eller kan du kolla ändå om det finns kvar?
Du har gläntat på dörren, jag känner. Ja.
Jag hette alltså då Iron Curtis Rip. Det är inget jag är stolt över. Det var ett namn som jag liksom så här kom på någon gång på högstadiet när man var liksom emo och svår. Hans konto var
404. Ja.
Tur.
Ja, så kan det vara.
Jag tänkte att vi ska prata lite mer om 10-talet. Det går ju mot sitt slut, detta decennium. Det är ju liksom Oddpod-decenniet. Det har jag inte liksom tänkt på. Men...
Det har funnits 2,5 månad av 10-talet utan Oddpod.
Vad då menar du? Ja, alltså precis. 2010.
Mars 2010.
Det hann gått 2 månader på 2010 innan Oddpod började.
Ska vi boka Skalateatern till 10-årsfesten?
Det ska vi definitivt inte göra. Vad heter det?
Jag kollar upp det till nästa avsnitt.
Gör det. Men vad heter det? Det kommer ju nu då, i och med att vi går mot ett årtiondes slut, väldigt mycket listor där det här 10-talet ska summeras. Bland annat så har, sidan Pitchfork varit igång. De har listat de 100 bästa albumen, eller var det till med 200 bästa albumen? Det var 200 bästa låtarna i alla fall. Och jag vill liksom så här, frågar dig, hur mycket det är så här, tiotal känns det, hur mycket 2019 känns det att lista tiotalets bästa album för det första?
Hur mycket 2019 känns Pitchfork?
Ja, det kan man nog inte för. Det kanske inte gör.
Jag tycker så här att listor över musik det kan ju vara kanske bra.
Listor över allt känns det som har blivit någonting annat.
Det kan ju vara bra så här. Jag tycker de fyller en funktion och det är att efter de har kommit ut så kan man backchecka och lyssna på det som man missade. Mm. Så här, saker som kommer generellt högt och som man liksom inte hade en aning om kan man liksom backtracka. Det kan bli en sån upptäckargrej. Men som liksom, för att listerna i sig, alltså själva värderingen att den här var bättre än den och låt oss ha en diskussion om det. Det bygger ju på att man utgår från en communal experience där vi alla har lyssnat på samma sak eller där vi alla har upptäckt, liksom hört, och det är ju inte musik längre. Musik är ju en väldigt individuell utifrån algoritmen. Man får sin Ace of Base Big Room remix och det är den man lyssnar på.
Jag scrollar nu, alltså det är en lång lista det här med 200 låtar, så jag scrollar ner mot de fem högsta platserna.
Men jag tänker på så här, förlåt, om du menar att du scrollar.
Nej, prata på.
Det finns ju ett ögonblick här som jag direkt tänker på. Det är ju när Motown har en sån här stor tv-sänd gala som hette Yesterday, Today and Forever, tror jag den hette. Som var så här, deras 25-årsjubileum. Och då är ju alla där och framför, det är Aretha Franklin och Diana Ross och liksom Four Tops.
Det är liksom vilket år är vi nu?
82.
Ja, är det den här gången, är det då Michael Jackson?
Ja, han kör ju tillsammans med Jackson 5 först och kör liksom hitsen. Och sen säger han ju bara så här, I really like the old songs, but I like the new songs more. Han tar på sig en handske, han tar på sig en hatt. Han kör Billie Jean, han premiärar Moonwalken, han premiärar den höga sparken. Folk är liksom så golvade så att det inte liksom saknar motstycke.
Myten säger ju att han grät i 20 minuter efteråt för att han inte lyckades stå på tå så länge som han hade velat i den här, när han går upp i någon slags balletttå.
Just det.
Stance.
Dagen efter, i skolan i USA, alla kommer med en handske och kör moonwalk på rasten. Alltså det är en sån här, det är en sån defining jävla moment. Okay. Och det gör att vi i slutet av 1982 kan liksom ranka. Billie Jean, är den etta eller är den femma? Alltså så här. Men eftersom vi inte har några, alltså vi har det ju typ så mycket bättre.
Man enas inte runt musiken längre. Nej.
Och det finns så mycket bättre, det finns melodifestivaler, det finns ett par sådana lägereldstunder, men då handlar det inte om musik, då handlar det mer om show och popcorn och liksom, alltså någonting annat så. Och det kan ju, alltså jag kan ju uppskatta att folk fortfarande gör listor. Den gamla musikjournalister även i mig gillar ju ändå listor.
Men jag tror problemet är just att också de här listorna framförallt görs av gamla musikjournalister även. Alltså det hade varit en sak om det liksom var de som idag är 20 som gör listorna över 10-talet. För det är ju de som på något sätt borde ha tolkningsföreträdet. Det är de som har konsumerat musiken under 10-talet som har varit formativ för dem på något vis. Men det är ju inte de som gör listorna. Det är ju människor som är i min ålder, 35 typ. Och i alla fall om jag ska liksom utläsa vad som finns på åtminstone Pitchforks listor. Så listfenomenet i sig känns lite passerat. Men vad tror du? Första platsen?
Jag gissar på, jag har ingen aning här. Så prickar jag rätt så är det bara ren skill.
Ja.
Prickar jag fel så är det för att jag gissar Frank Ocean.
Nej, Frank Ocean plats 5.
Ja, okej.
Du behöver inte säga låt då, men jag kan säga låt. Vad ska vi se, vilken låt var det nu med Frank Ocean? Det var Thinking About You från 2012 med Frank Ocean var plats nummer 5. Du får ett försök till då, så om du kan ta någon mer på topp 5-listan här.
Jag vill ju gärna säga
det finns en svensk med i mixen här.
Alltså grejen är att jag skulle kunna dra till med Drake, men grejen är att jag inte vet om Drake och just Pitchfork går så bra ihop. Jag tänker att de ska vara svårare än så.
Jag kan säga att de har gett väldigt höga betyg till några Drake-skivor.
Ja, men Drake måste vara topp 5.
Nej, Drake inte med.
Nej.
Första platsen då på Pitchforks lista över 10-talets bästa best tracks of the 2010s. Är Kendrick Lamar All Right.
Ja, det var, när vi frågade då funderade antingen är Kendrick eller Frank Ocean. Ja. Det är någon av dem.
Tvåa är Grimes Oblivion. Trea är Robin Dancing on My Own. Och 4 är Beyoncé, vad heter den? Formation.
Mm.
Så ser deras topp 5 ut på de bästa låtarna. Men det är också så här, det finns någonting helt värdelöst i att göra en topp 200.
Mm.
Det är liksom så här, det känns som att det var någonting som Mojo uppfann någon gång i tiden. Med att så här, när man gör bästa albumlistan så är det liksom inte topp 10 utan det är topp 100. Och det är alldeles för mycket.
Ja.
Det är så här, diskussionen blir helt irrelevant. Alltså så här, vem orkar debattera om... Vi konstaterade till exempel att Aviciis Levels var på plats 200. Vem orkar argumentera om den är på plats 200 eller 198? Det är ju liksom så här, man vet ju att de första 170 platserna på den här listan har liksom gjorts med vänsterhanden.
Mm.
Ja. Men så att, vad ska vi säga? Vad ska vi landa i då? Vill vi ha, kommer man kasta sig över listorna över 10-talet? Eller är det bara någonting, en kvarleva från fornstora dagar?
Hmm. Det är en bra fråga. Tidigare så fanns det ju ändå någon slags... ja, jag vet inte. 90-talet exempelvis är ju extremt definierat av olika saker. Liksom av grunge, av drum and bass, av britpop.
Men vad, en aspekt här är också, var det 90-talet så definierat av de här sakerna 99?
Jag skulle säga så här, 92 till 99 är ju ändå en period som är rätt speciell.
Jo, men du förstår vad jag menar. Att den definitionen av att det här var 90-talet, kommer inte den 2003?
Jo, kanske. Kanske.
Då liksom börjar man säga, det där är 90-talet, så var 90-talet och så vidare. Då är det two-step och drum and bass och hela den biten. Och det jag tänker, för det är också ett kardinalmisstag här, att man liksom så här summerar 10-talet hösten 2019. Det ska man göra liksom hösten 2023.
Mm. Ja, och framförallt när det har skett, alltså det har ju ändå skett någonting, om man tänker just musik, så har det ju skett någonting väldigt speciellt på 10-talet där det börjar och är liksom väldigt euforiskt med EDM, stor jävla så här, alla hits är jättestor, alltså stora rent ljudmässigt, och det är eufori och det är liksom party, det är liksom tungt så. Men sen så blir det liksom mer och mer moll och mer dämpat ju längre 10-talet går på något vis.
Mm.
Nu är det rätt laid back, som Robin Rass skulle ha sagt.
Men nu är det väl, alltså det är väl Billie Eilish tidvarv nu.
Ja.
Och det är väl också super emo på ett sätt.
Ja, alltså, så här, exakt.
Vad ska man kalla det? Det är ju väldigt så här, kommersiell, jättekommersiell emo-pop typ.
Mm. Ja. Jag kommer inte kasta mig över några listor om vi skulle avrunda.
Nej. Mm. Inte heller. Jag vet inte varför vi pratar om det där.
Nej, men jag tycker det är en relevant diskussion. Listor.
Jag har ju själv inte gjort en lista på flera år, till exempel.
Nej. Jag var med i en bok som Digfish satt ihop om 00-talets bästa låtar.
Mm.
Där skrev jag ett par...
Var det inte 00-talets bästa album? För jag skrev också i den här boken, minns jag.
Det var väl låtar?
Nej.
Det var album, fan.
Ja, jag tror att det var album.
Och så länge sedan att man glömt bort.
Jag minns att jag skrev om Connors handwriting.
Oh.
Där har en skiva som känns 00-03 eller 00-04. Och vad heter det, jag gjorde hela den texten som en intervju med Connor.
Mm.
Vilket Lars Jämtelid, som var redaktör för den här boken, sa kul. Så det var all feedback jag fick. men så att ja. Vilka, vad skrev du om? Differnet, får jag säga?
Daft Punk's Discovery.
Ah, såklart. Den var högt, va?
Ja, det var den.
Topp 5 typ?
Jag kommer inte ihåg. Du Nej. Ser det, listor. Inte så hett.
Nej.
Låt oss fortsätta vår fragmenterade, personaliserade, förlåt, kontextualiserade kulturkonsumtion.
Ja.
Ja. Vi ska gå vidare till dagens huvudämne, höll jag på att säga.
Patreon-ämne, gästämne.
Ja, om du fortfarande vill prata med oss, Erik, efter vår Göteborgs... Jag hade ju tydligen en inklädd diss i min relation till Göteborg, enligt Tobias.
Nej, jag sa att någonstans där så fanns det ju någonting med att Göteborg var som Stockholm var när Stockholm var bra. Så att det är ju både diss... Det är den klassiska fördomen. Alltså, det
tråkiga, vi släpper.
Det tråkiga Stockholmsskämtet är ju att när man kliver av tåget i Göteborg så får man ställa om klockan
det var
fem
inte,
år.
Det var inte det jag sa.
Nej. Jag insinuerar bara att det var det du sa.
Jag sa att det finns en värme som jag inte längre känner i.
Ja.
Ja. Jag tar det med ro.
Bra. Hur skötte vi den här det här Göteborgssnacket, tycker du? Var det en katastrof?
Absolut inte. Jag trodde den skulle vara lite hårdare faktiskt. Jag hade förväntat mig lite mer.
Lite mer bett. Ja, men millenniebuggen, berätta, varför detta ämne?
Jo, det var så att jag tänkte ett tag på vad jag skulle kunna tänka mig att ni skulle prata om. Och så tänkte jag att ni inte pratar om millenniebuggen någonting. Och det tycker jag går ganska mycket hand i hand med hur vad Oddpod är. I alla fall var jag så som jag uppfattar det. Vi har ju allting liksom från domedag, flygplan som kommer falla från luften. Vi har... Ja, vad hade Office Space varit utan millenniebuggen? Vad hade, ja, allt sånt där. Så att jag tyckte, ja, det skulle vara intressant att höra er take på tiden då hela jorden kunde gå under. Ja.
Och det här är ju dessutom liksom alldeles innan den magiska eran 00-04.
Billys glansår.
Exakt. Ja, men det stämmer. Vi har inte pratat jättemycket millenniebuggen genom åren. Den har nämnt sig, är jag helt säker på. Men vi har aldrig grottat ner oss säkert mycket. Varför, tror du?
Bra fråga. Jag... började fundera på det här, för man kommer ihåg att så här, det var väldigt mycket prat om millenniebuggen. Alltså att det, som du säger, flygplan skulle ramla i luften och så här, kärnkraftverk skulle riskera att explodera. Det var väldigt dramatiska, stora liksom, scenarior som målades upp. Mm. Jag kommer ihåg, det finns inte en film som heter End of Days som också liksom jackar in i det
där. Arnold Schwarzenegger, va?
Ja, precis. Med soundtrack av Tricky, om jag inte minns.
Trip-hop Tricky. Ja. Okej, det hade jag förträngt att det var Tricky som gjorde musiken till End of Days. Men den är ju också, det är ju någon slags religiös grej, va? Med att det är vid millennieskiftet som djävulen, något val mellan djävulen och Gud löper ut i tiden och sånt där. Och så kommer djävulen till jorden och ska korrumpera och grejer.
Kan vi bara säga vad det är först? Alltså millenniebuggen byggde ju på att alla datorsystem var byggda med bara två fält för årtal.
För att spara bits i kodning helt enkelt, så skrev man, istället för att skriva 1993, så skrev man bara 93.
Och vad händer då när det går över till 00? Liksom? Det var ju det som var det stora problemet, att då blir minus... Ja,
ja, alltså problemet var ju att 00 kan antingen betyda 2000, det kan betyda 1900, men det kan ju också betyda värdet 0. Alltså som man då tänkte att datasystem skulle balla ur av på något sätt.
Det som gör det här extremt komplext var ju liksom att, ja, men det är en sak om det är på framsidan, om det är i min kalender, i mitt kalenderprogram, om det blir fel där, det gör väl inte så mycket. Men däremot alla såna här system som sitter djupt nere i servrarna och ligger där och snurrar. Det blir väldigt komplext att se över allt, att de liksom skickas fram och tillbaka på rätt sätt.
Så då byggdes helt enkelt en oro upp om att alla datasystem över hela världen skulle haverera på 12-slaget. Alltså precis när tiden slår över till 2000, den 1 januari 2000, då skulle liksom alla datasystem bara kollapsa, vilket då skulle påverka allting. Det var mardrömsscenariot, så att säga.
FN sa innan att en världsomspännande mobilisering liknande den som krävdes under det andra världskriget behövdes för att lösa det här.
Det sa de även om klimatkrisen nyligen, vilket ställer klimatkrisen i ett lite sämre ljus än vad...
Men jag inför det här, så
är det någon slags standardformulering som FN har för att liksom vi drar till med andra världskriget mobiliseringen.
Ja, men det är väl den senaste gången i modern tid när det har varit liksom allhandsundäck lite grann.
Men jag var 13 år när det här ägde rum. Och jag har framförallt två väldigt tydliga minnen från när jag var 13, eller tre. 13 var året då jag sparade ihop pengar till att köpa en egen tv. Innan det så hade liksom så här, det funnits en tv i hushållet. Den stod nere i källaren och var liksom i ett slags allrum för hela familjen. Så där rådde det någon form av anarki, vem som skulle välja vad som tittades på. Trots att vi bara hade 1, 2, 4 fanns det ibland konflikt. Men jag då var liksom företagsam nog att spara ihop pengar till att köpa en egen liten 14-tums tv som stod på mitt skrivbord i mitt pojkrum. Vilket även öppnade upp för att kunna tjuvtitta på tv sent på nätterna. För då kunde man liksom låtsas att man gick och la sig och sov. Och sen när man märkte att mamma och pappa hade gått och lagt sig, då kunde man slå på tvn och ligga och kolla på, ja, vad det nu var man inte fick kolla på. Vad heter det? Som gick sent på kvällarna. Och då gick det...
Fräcka fredag.
Det gick inte på ettan, tvåan. Jo, det gick ju på SVT.
Ja, ja. Fast typ 10 år tidigare.
10 år, ja. Nej, inget sånt. Tyvärr höll jag på att säga. Kvinnofängelset på sin höjd. Men vad heter det? Däremot så då, någon sen natt där 1999 så gick det på TV4 ett program som handlade om just millenniebuggen. Och jag minns att det här programmet var liksom, det var uppbyggt som en så här, vad ska man säga, spektakulär amerikansk dokumentär. Men det var snarare en väldigt spekulativ amerikansk dokumentär. Där beredde man verkligen på med domedagsgrejen. De blandade in Nostradamus i allt det här. och liksom började peka ut att så här, det kommer ett grejer då, profetior av Nostradamus om att så här, det kommer ett tidsskifte när det här och det här äger rum. Då världen ska falla och bla bla bla. Så att de liksom så här, tog verkligen det här med millennieskiftet till liksom domedagsnivåer. Och sen avslutades det, minns jag, med någon slags insinuant programledare som sa: "Will it happen? We don't know." Alltså så här, som att så här, det kan hända. Passa er. Det är mitt första tydliga minne. TVn var min ett. Så minne tre då, från 99, var att det skedde ju, det var en grej som ägde rum några månader innan millennieskiftet som också skulle vara ödesdigert för datasystem. Nämligen den 9 september 1999. För då var jag alltså då 1999-99. Så att då fanns det en idé om att så här, även då när man går över maxvärdet där alla niorna är, så kommer datasystem haverera. Och jag minns till exempel att man i morgonpasset ringde upp, jag kommer fan inte ihåg vad han heter nu, han var programledare för SVT-programmet Cyber. Man ringde upp honom och frågade honom så här: ja, nu de liksom första länderna i världen har varit vad heter förbi det här datumet några timmar nu, vad händer? Och han konstaterade liksom ingenting. Ingenting händer. Att jag minns att jag då tänkte den här morgonen när jag hörde det här att det händer alltså ingenting, det kommer inte hända någonting med millenniumbuggen heller.
Filip Struve säger
Filip Struve, ja. Jajamän.
Jag pratade med en som var med i gamet när det här skedde. Mikael Haglund heter han och är idag CTO på IBM i Sverige.
Oj.
Och han har varit i branschen länge. Han svarade med en referens till Art of War. Det är mäktigt. Sånt gillar man ju.
Alltså den gamla kinesiska krigs...
Ja, okay. Exakt. Det är inte bara första gången Carl Gerhard är med i podden, utan det är första gången Sun Ji också dyker upp. Nej, men Mikael skrev så här till mig. Det var väldigt många kollegor som gjorde ett välstrukturerat hästjobb så att inget hände. Människor älskar en hjältestory där några få rädda mänskligheten med heroiska insatser. Här var istället en hel bransch som någon metodiskt förebyggde ett problem. Och så drog han till med en referens till Art of War, där i förord till någon av utgåvorna citeras en gammal så här kinesiskt story om att den bästa läkaren är alltid okänd. Ingen känner till den bästa läkaren, därför att den bästa läkaren behöver aldrig amputera eller så. Han har förebyggt det liksom långt tidigare.
Eller hon.
I gamla feodala Kina så kände jag att det var förmodligen han.
Ja, sant.
Men alltså att den bästa läkaren är alltid okänd för att den verkar i det tysta lite grann. Mm. Och på samma sätt behöver man liksom titta på det som gjordes där. Så. Jag har läst, det fanns en väldigt intressant, på 10-årsjubileumet 2009 så skrev Computer World om det här i en artikelserie som heter The Good, The Bad, The Crazy. Och det var liksom, de tar upp flera aspekter av den här. Vi kan ju börja med den sidan som du just nämnde, den här fear-mongering-grejen.
Mm.
Och de skriver då bland annat så här: "Top management watched nervously as midnight came and went without major incident. At first they were relieved until they noticed that no one anywhere was having any problems. Then they became suspicious." Och där IT liksom innan hade gjort stora vinster med det här, för att det här var ju liksom bara så här: ni har alla resurser ni vill.
Och USAs regering la väl en bit över 300 miljarder på att millenniesäkra allting till, till exempel.
Och alltså så här, när jag har läst inför det här så har jag förstått att det var på många sätt en jättebra grej, för att innan så hade man liksom aldrig strukturerat sin infrastruktur. Man hade aldrig behövt tänka på vilka system man hade igång, och man hade bara hängt på nya grejer och nya grejer och nya grejer.
Mm.
Så att det här var liksom från, det här är liksom ett skifte från att man bara liksom bygger till att man börjar tänka på hur ska våra system vara strukturerade och hur ska infrastrukturen byggas på ett smart sätt. Så, här. Så att för IT-avdelningarna så var det en väldigt stor och liksom bra grej. Men problemet var att man på sina håll, alltså vissa IT-avdelningar skriver de här, jag vet inte, liksom, de har inga exempel i Computer World, men just det här att när man, eftersom det fanns en sån mediebild, en hype kring det som byggde upp till att liksom just flygplan skulle ramla ur skyn och sånt där.
Mm.
Om man hade liksom pumpat upp samma orealistiska liksom skrämselbild inne i sin organisation, så kom det ju en backlash sen. Men som Mikael skrev det till mig också, jag googlade runt lite, och det finns ju faktiska problem som hade uppstått om man inte hade åtgärdat saker. Mm. Men det kanske inte hade varit att kärnkraftverk fick en härdsmälta. Liksom. Men exempelvis på Texaco i USA så fick de ingen semester det året, utvecklarna. Och liksom,
alltså inte på grund av att datasystemet havererade, utan för att de var tvungna att jobba.
Ja,
så att säga.
Ja. Exakt. De fick ingen semester, och andra halvåret 1999 så var de bokstavligen inlåsta. Ingen fick ledigt. Ingen fick jobba med något annat. Alla satt och säkrade systemen.
Mm.
Så att det är ju också en, det var ju liksom inte bara då once in a lifetime opportunity to clean up and standardize, utan det var ju också ja, som Mikael skriver, ett hästjobb som branschen i stort gjorde på något vis.
Mm.
Det finns en väldigt fin story där när de sitter då, för det var ju såklart ingen heller som kunde fira nyår 99 från IT-sidan. Men då så satt han, de har en, det finns en amerikansk, vad heter det, sån, i Stilla havet utanför Japan så finns det en amerikansk, alltså Commonwealth, vad det heter, vad är det tekniska termen för?
Ingen lydstat eller vad är det?
Ja, men typ. Ja. Alltså det är en suverän stat, men det är ju inget riktigt land, utan det är ju USA äger det. Ja. Eller typ, fast det är inte en del av USA heller. Ja. Förlåt?
Samma.
Ja, typ samma. Fast det var inte riktigt det. Men Marianeröarna hör det till.
Okay.
Ja, skitsamma. Det var i alla fall de första som gick över till 1 januari 2000. Och då var det i, det mesta funkade, men i kassorna så hade de en så här,
i matvarubutiker?
Ja, det var en slags affär det här. Och de hade displayer i kassorna. Och där flippade de och stod 1900 överallt. Så att då hade de liksom en crunch under dagen och fixade det. Så att när det blev liksom midnatt i USA så hade de löst det. För att det var löst i backend, men det var liksom frontend-systemen som inte hanterade det.
Mm.
Så att de satt, hade det som sin, eftersom de var...
Det var krisen.
Ja, det var krisen.
Kassasystemen visade att det var 1900.
Ja, exakt. Ja.
Det är inte så farligt ändå.
Men det är ändå ett tecken på... Alltså jag kan ju vara lite trött på det här narrativet av att, att man gör sig lustig över det också.
Nej, men så här, jag tänker så här. Det man gör sig lustig över med millenniebuggen är ju inte faktumet att det fanns problem. Alltså det är ju scenarierna, alltså de orimliga scenarierna som målade upp, som man gör sig lustig över. Och liksom den, vad ska man säga, den tidsandan som beskrevs i den här sena TV4-dokumentären jag berättade om. Alltså att man ska börja prata om Nostradamus och allting. Alltså att sådana tongångar på riktigt fanns. Det är ju det som på något sätt är, som man kan se tillbaka på och skratta lite åt.
Mm.
För jag tänker att så här, YouTubern Internet Historian har ett klipp om millenniebuggen där han tar upp en intressant aspekt av det, nämligen att den här, vad ska man kalla det, uppfattningen om att saker ska gå åt helvete i sig kan vara liksom det som blir problemet. Han nämner exempelvis om jättemycket människor i en storstad på nyårsafton 1999 inser att så här, vänta nu, tänk om vattensystemet slås ut och börjar fylla på hinkar med vatten eller fylla upp badkaret för att ha liksom färskvatten. då blir det på riktigt ett problem i och med att vattensystemet liksom inte är byggt för att alla ska kunna liksom spara 100 liter samtidigt. Och att den typen av liksom flockbeteenden i sig kan bli liksom det stora problemet, snarare än att det finns liksom faktiska systematiska fel. Och de sakerna så här, äger ju inte rum så mycket, men det är ju sådana saker som liksom piskar upp preppers och annat att liksom köpa vattendunkar och annat på förhand. Så att så här, det är ju liksom en viktig sak att komma ihåg att den stämningen som piskades upp är liksom på många sätt farligare än de systemproblemen som eventuellt skulle kunna uppkomma.
Mm.
För där finns det ju liksom problem.
Jag tänker också att det finns någon så här relation någonstans till så här förebyggande antiterrorismarbete. Att så här, ingen vet hur många terroristattacker någon har stoppat.
Nej.
Så därför kan man säga, men det händer ju ingenting. Varför har vi Homeland Security? Eller varför har vi Säpo? Varför låter vi... Alltså, det blir också den här... Det är så svårt när... Alltså, det hade kanske varit bra om någonting litet åtminstone hade hänt. Bankomaterna var nere några dagar för att man hade missat...
Men vadå? Någon. För att alla utvecklare inte fick den vad heter det, credden de förtjänade? Eller,
ja,
eller,
men att man kanske inte tar det på allvar nästa gång. Alltså, så här,
bara nästa
att det,
gång?
Ja, vet du när nästa gång är?
Nej, berätta.
Klockan 3 på natten... 3:14:07, alltså 3 timmar 14 minuter och 7 sekunder in i 19 januari 2038, då tar lagringsutrymmet för datum slut i alla 32 bitars system.
Okej.
Okay. Och alla räknar iskallt med att alla 32 bitars system är utbytta mot 64 bitars system. Men för oss som exempelvis har jobbat på Sveriges Radio och vet att det är liksom gammalt systemet som sitter längst ner i stacken.
Ja.
Och som ingen längre kan. Och därför vill ingen röra det. För att det har ju funkat sedan 94. Varför ska vi byta det? Så känner man ju, kan vi vara säkra på det här?
Ja, alltså senast jag jobbade på kontor för 10 år sedan. Då var det fortfarande Windows XP exempelvis. som ju då hade 15 år på nacken. Så att den typen av utbyte... Men alltså, går inte sånt att hotfixa på något sätt?
Ja, kanske. Men alltså, för vad det handlar om är så här... Att tiden i system räknas från 1 januari 1970. Och sparar det som en 32-bits binär...
En siffra.
Ja. Mm. Och liksom då... Då tar det slut. Alltså det går inte att
förstora mer. Bitarna är fulla så att säga. Men så här, det måste ju gå...
Det finns till och med på wiki-sidan så finns det till och med en animering om hur det ser ut när det blir fullt. Där går den över.
Ja, det är alltså en etta i jättemånga nollor och lite annat. Och då går det glasklart skulle jag säga.
Och då blir det liksom ett minustal istället.
Ah.
Och
men vadå, är du orolig?
Jag vet inte.
Kommer planen falla i luften? Kommer kärnkraftverken explodera?
2038, det är före eller efter singulariteten. Tänk dig den då. Alltså vi uppgår i någon slags virtuellt medvetande. Men mänskligheten bara, vackert. Vi har löst miljöproblemen. Alla uppgår i virtuella. Sen i vår nya virtuella tillvaro.
Så ja, alla 32 bit.
Livet leker. Vi mår bra. Och sen kommer den. 19 januari 2038. Och det är där.
Mm.
Not with a bang, but with a whimper. Ja. Som vi vandrar in i mörkret.
Jag är ganska övertygad om att vi löser det här. Att det inte är ett jätteproblem.
Men det krävs en mobilisering liknande den under andra världskriget.
Nej, det tror jag inte heller. Jag tror inte vi behöver låsa in några utvecklare den här gången.
Nej, kanske inte.
Jag tror de lärde sig grejer under millenniebuggen. Ja. Är du nöjd så, Erik?
Ja, absolut. Jag tycker det var kul.
Har du något mer om millenniebuggen vi borde ta upp som du tänker på?
Nej, det är mer det ni har pratat om nu. Alltså, det är mycket av det går i stick och stäv. Alltså, jag tänker ju på den här, när du pratar om det med gamla system som någon inte kan längre. Får ju tankarna till den här filmen Space Cowboys som du har sett den.
Ja, det är massa pensionärer som ska upp i rymden, va?
Det är de enda som kan de här gamla ryska systemen, de här liksom analoga liksom, det finns ingen ung som kan dem längre. Men nej, men alltså det annars det jag minns egentligen från millenniebuggen, det var ju att framförallt det millennielotteriet som mobiliserade fler människor än bingolotto under viss tid. Sen den att just det att det var ju bara några år innan där som svenska staten verkligen gick igenom med det här med att alla skulle ha en dator hemma och liksom uppkoppling och grejer. Så folk var ju väldigt liksom, alltså blåa när det kom till liksom hantering av data. Och liksom, så folk hade ingen aning. Det kändes som, alltså, folk visste ju inte. Så när folk pratar om det här om att, liksom, att ja, saker och ting kan hända och Nostradamus och jag menar, sen Azteken och allt det där som kom senare. Det, alltså, folk visste ju inte. Nej. För gemene man hade ju ingen koll på vad en server är. De kunde liksom, de ringde ju upp liksom med 33 eller ja, ett modem liksom. Det var ju bara den, på den höjden liksom. Bredband hade ju knappt kommit liksom. Det var ju, ja.
Men jag tänker så här, de svenska bankerna kör ju fortfarande en jättestor del av sina system i COBOL, gamla programmeringsspråket från typ 60-talet. Och jag tror att det, liksom, det där är ju faktiskt en reell situation idag där så här folk som ligger och hovrar runt 65 eller har gått i pension och sånt kan göra ganska bra konsultgig genom att komma in och ratta de här gamla grejerna. För att det är liksom, du hittar ju ingen så här 25-årig liksom fullstackutvecklare idag som liksom skulle röra de där grejerna.
Nej, men alltså så här, Space Cowboys-grejen, alltså det med att så, det finns ingen nu som kan de systemen, faller inte det på att man kan lära sig de systemen? Alltså, det är lätt att bli min gamla datalärare Bernt här som vill ha kvar koaxialkablarna för att de ska finnas när ryssen kommer. Det jag menar är att så här, ingen vill kanske lära sig COBOL. Men om någon får betalt för att göra det så kommer någon definitivt göra det.
Ja, alltså, det kommer ju inte, de bästa kommer ju vara, liksom, de kommer ju vilja så här...
Jag menar bara, Armageddon-argumentet, det är ju lättare att lära en astronaut oljeborra än vad det är att lära en oljeborrare vara astronaut.
Fast de var de bästa borrarna som
ja,
fanns.
Absolut.
Det fanns ju ingen som var så hårda.
Ja, men det jag menar är bara att så här, det där löser sig. Så här, ja. Här är jag optimisten då.
Ja.
Det är inte du. Du tror på en digital skymning. Så det är
ja, kanske inte just med 2038-problemet. Det är kanske en digital skymning som kommer från annat håll. Förlåt?
Det finns fler
problem, ja. Precis.
Absolut.
Ja.
Det var det, kan man säga.
Jag tror det.
Ja. Vad heter det? Erik, nu har du suttit bredvid och sett... Vad var det som du trodde?
Ja, överträffar förväntningarna faktiskt.
Ja,
vi ska laga lite mat här. Får se om vi kan överträffa de förväntningarna.
Ja, där. Hoppas det. Det känns mer otroligt på något sätt. Ja. Men Obitrictum är tillbaka igen om 2 veckor. Då är vi hemma i Stockholm igen, tror jag. Mm. Vad heter det? Om inget oförutsett sker.
Har 2 punkter på agendan då som man kan förbereda sig på om man vill. Vi kommer ha tittat lite på HBO's Watchmen-serie, de första avsnitten.
Ja, vad kommer det vara? De första 3, 2?
Ja, 3.
3 blir det, va? Ja. Ja.
Och så kommer vi ha läst serietidningsversionen av William Gibsons manus till Alien 3. Som yes. Nu är släppt i sin helhet.
Jag har även lyssnat på radioteatern, versionen av manuset. Men vi tar det om 2 veckor.
Alltid överkurs. Alltid överkurs. Yeah. Men man kan förbereda sig om man vill. Så ses vi då.
Det gör vi.
Ha det fint.
Ha det fint.
Hej.